I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Så tackar vi dig, vår uppstånd och levande frälsare Jesus Kristus, att du enligt ditt löfte vill vara med även i denna gudstjänst och tala ditt ord till oss, och att din ande vill göra det levande för våra hjärtan. Du har en gång som död och kall legat i en grav efter det att du fullgjort ditt verk på Golgata. Där har du också helgat graven med din vila, till att den för alla som håller sig till dig och tror på dig, graven kan bli en viloplats, en väntan på uppståndelsen. Låt detta få bli någonting så stort och viktigt för oss, så att vi alltid söker oss till dig, kommer till dig med all nöd och oro och all ängslan, men också med allt det som är ont och mörkt och synd, så du får ta hand om det, rena från det och få vara vår tillflykt i tro. Hjälp oss att få leva i din gemenskap och tjäna dig under de dagar du ger oss här i världen. Hjälp oss att vi då får återspegla något av den kärlek som du visade när du gick i döden för vår skull, och att den ska få forma våra liv. Och när vår livstid här är slut, hjälp oss då att vara beredda för den dagen, och att vi då får i ro komma till vilan i graven, medan anden får vila i ditt paradis, till att också en gång få höra på uppståndelsens stora dag hur du väcker oss till att leva med dig för evigt. Låt detta få bli någonting riktigt stort och viktigt för oss, för Jesu vår frälsares skull. Ja, ikväll skulle vi bli stilla inför Markus evangeliets 15 kapitel, 42 till och med 47 versen. Det är det som kallas för långfredagens kvällsgudstjänst. Och det hittar man alltså på Markus-serien efter texterna, för söndagens texter för övrigt.
400.
Så lyder Herrens ord. Det var nu redan kväll. Eftersom det var förberedelsedag, dagen före sabbaten, kom Josef från Arimatea dit. Han var en ansedd rådsherre som också väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött och kallade till sig officeren och frågade honom om Jesus varit död länge. När han fick det bekräftat av officeren lät han Josef få den döda kroppen. Josef köpte då linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och lade honom i en grav som var uthuggen i klippan. Sedan rullade han en sten för ingången till graven. Maria Magdalena och Maria Josefs mor såg var han blev lagd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det har blivit kväll denna långfredag och vi får samlas till en stilla gudstjänst för att höra om och vara med om Jesu begravning. Till Jesus begravdes också en kväll, den långfredag som varit så mörk och så lång då han kämpat på korset. Till sist hade hans kamp tagit slut. Till sist hade han slutat att andas. Men inte därför att människor pinat ihjäl honom och nu orkade han inte längre. Nej, den kamp han kämpat handlade om hur vi skulle befrias från synden, döden och djävulen. Att han skulle öppna väg för oss till räddning och evigt liv. När detta var färdigt hade han lämnat sin ande i sin faders händer. Med ett högt rop och böjt ner huvudet och dött. Nu var kampen slut och som en död skulle Jesus begravas. Och kanske kan du säga, jag har varit med om många begravningar. Och säkert kan man svara då, men aldrig någon sådan som Jesu begravning. Inte så att hans begravning på ett yttre sätt varit märklig. Men det som hände den gången när han begravdes är av avgörande betydelse för oss när vi ska dö och begravas en gång. Detta att Guds son varit död och blivit begraven, han som segrat över mörkrets makt, över synd, död och djävul. Det betyder att för den som håller sig till honom och tror på honom är dödens makt bruten. I tron på Jesus får man dö och begravas med den förhoppningen att detta inte är det sista. Att det väntar liv och oförgänglighet i Guds härlighet. Den stora dag då de döda får höra Guds sons röst och det som hör den blir levande. Då kan man verkligen tala om en ljus begravning. När man får göra det i gemenskap med Jesus sin frälsare. Detta får vi nu höra om ikväll för att vi nu ska lyssna på ordet från Jesus vår frälsare. Att Guds ande får hjälpa oss. Vända om från allt som skiljer från honom och vill dra bort ifrån honom. Och komma till Jesus. Få rening från allt ont hos honom. Och hjälp att tro på honom och leva för honom. Och bli kvar hos honom. Leva av hans nåd och kärlek hela livet. Då ska han själv vara kvar i liv, i död och för evigt. Och därför får det bli ämnet eller överskriften som vi en stund blir stilla inför ikväll. Jesu begravning är något stort och viktigt för oss. Jesu begravning är något stort och viktigt för oss. Och det säger först att Jesus fick en riktig begravning för att det skulle bli uppenbart att detta inte blev det sista för honom. Att graven inte blev det sista för honom. Om vi tänker på långfredagens kväll så var det förberedelsedag för den stora påskasabbaten. Och därför var ju folket väldigt angelägna om att de döda inte skulle hänga kvar på korset. För att det var en stor sabbat och det skulle vara förnedrande att där hängde döda på korset. Och så hade man ju låtit slå sönder rövarnas ben för att de skulle dö lite fortare. Men på Jesus hade man inte slagit sönder några ben för han var redan död. Och det var förutsagt om påskalammet i Gamla testamentet att inget ben ska sönderslås på honom. Efter klockan 6 fick inget arbete göras. Och om Jesus dött mellan klockan 3 och 4 på eftermiddagen. Det var ju klockan 3 som han ropat. Min Gud, varför har du övergivit mig? Så förstår vi att det var bråttom om Jesus skulle bli begravd innan sabbaten börjar. Men vem skulle begrava honom? Lärjungarna satt instängda och mordfällda. Kvinnorna hade inte den makt och det inflytande att de kunde gå till Pilatus och begära att få Jesu döda kropp. Även om de inte höll sig borta, de var med där. Deras hopp kunde vara skadat, men deras kärlek till den döde fanns fortfarande kvar. Och då styrde Gud det så att Josef från Arimatea, en medlem av judarnas stora råd, den domstol som förklarat Jesus skyldig till döden. Han tog mod till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesu döda kropp. Josef hade inte varit med om beslutet att döma Jesus till döden. Han väntade på Guds rike, och den väntan hade funnit sitt svar hos Jesus. Han var lärjunge till Jesus i hemlighet. Men nu när Jesus var död och allt hopp skulle kunna vara ute, då träder han fram och tar mod till sig och går till Pilatus och ber om att få hans döda kropp. När det var som mest kritiskt att vara lärjunge till Jesus, och när det verkade hopplöst, då kommer Josef fram. Han gjorde ombesörjde begravningen. Han hade makt att göra det. Han hade en grav som låg i närheten, och han var en rik man. Men samtidigt så kunde han inte fira påsk efter detta, därför att han blivit oren genom att vara nära en död. Så var judarnas regler. Och ändå kan man säga att han hade ju egentligen blivit ren genom att vara nära Jesus. Men det är märkvärdigt att Josef på detta sätt trädde fram. För det är en levande Gud som verkar och som dragit honom till Jesus. Och Gud är inte beroende av hur det är i yttre avseenden. Bara man vill vara uppriktig och låter Herren med sin ande göra dig uppriktig i att följa honom. Och vi tänker på rövaren på korset. Vem skulle kunna tänka att han blir vunnen när Jesus hänger blodig på korset intill honom? Men Guds vägar är helt annorlunda än våra. Han är suverän i sådana sammanhang. Och Jesus själv säger, när han talar med sin himmelske fader: av dem som du har givit mig har jag inte förlorat någon. Nu skulle Josef få vara redskapet till att Jesus skulle få en riktig begravning. Jesu kropp skulle inte bara grävas ner eller brännas upp. Han skulle få en riktig begravning. För graven skulle inte bli det sista, och det skulle bli uppenbart. Men då säger vi vidare det idag, att Jesus blev begravd när han dött för att befria oss från synd, död och allt ont. Över hans grav lyser löftet: han ska uppstå igen. Pilatus blev förvånad över att Jesus verkligen redan skulle vara död. Han måste fråga officeren som stått vid korset. Och när officeren bekräftat hur det var, så fick Josef ta hand om Jesu döda kropp. Så märkligt att människor fick ta hand om Guds son, sin frälsares kropp. Precis som Maria en gång lindat honom och lagt honom i en krubba. Så tar Josef med hjälp av Nikodemus ner Jesu döda kropp från korset. Nikodemus, som också varit en Jesu lärjunge i hemlighet, sedan han en gång kom till Jesus om natten och som försökt försvara Jesus lite valhänt när Jesus angreps. Nu vågar han träda fram. De drar ut spikarna och lindar honom. Och tillsammans med kvinnorna vandrar de till graven som ligger nära. Och där läggs hans döda kropp ned med en stor sten framför ingången till graven. Var det slut nu? När de stängde till graven med den stora stenen, var det då också slut med allt hopp och alla förväntningar? Låt oss först konstatera att Jesus verkligen var död. Officeren visste det. Man hade till och med stuckit upp hans sida med ett spjut. Men vem var han som var död? Han var dömd till döden för att han sagt sig vara Guds son och Messias, en konung. Men hans kungatron blev ett kors, och hans kungakrona var av törne med vassa taggar. Ja, det var en märklig kung och en märklig död. Han hade dömts som oskyldig av människor. Pilatus visste att Jesus inte hade gjort något ont. Men han hade varit som en skyldig. Paulus säger att han blev gjord till synd. Till alla våra synder och felsteg, all ondska, mörker och själviskhet, hat, orenhet, otro mot Guds vilja, allt ont som denna världen kan rymma, var lagt på Jesus. Och han hade burit det och hela domen över detta. Så att han ropat, min Gud, varför har du övergivit mig? Men han hade fullgjort Guds vilja i allt. Vår synd var försonad. Vår skuld var betald. Mörkrets makt hade besegrats. Vägen till Gud var öppnad för oss. Guds kärlek hade uppenbarats i oss, i honom, därför att han var trogen in till döden. Då hade Jesus dött. Hans livsverk var fullbordat. Som det står i salmen, ej för en frid åt oss du vann, du ville njuta friden. Och då blev Jesus också begravd. Han skulle bära syndens följd som är döden. Och därför blev han begravd som en död. Men vår synd var ju försonad. Mörkrets makt var ju övervunnen. Ja, och därför skulle inte döden kunna behålla honom kvar. Över den stängda graven lyste hans löftesord som lärjungarna och kvinnorna inte kom ihåg. På tredje dagen ska han uppstå igen. Och han kan säga, jag har nycklarna till döden och dödsriket. Nu fick hans trötta och misshandlade kropp vila i graven medan hans ande hade ro i Guds paradis. Där en rövare blev det första bytet. I väntan på att han på tredje dagen skulle uppstå. Och vi kan bekänna om Jesus att han är korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket. Och att han på tredje dagen uppstått. När solen bräcker på påskdagsmorgonen är dödens natt förbi. Då säger vi också det idag, att ska ditt liv, din död och din begravning bli till välsignade, så behöver du nu få komma till Jesus och leva med honom. En gång är vår vandring genom denna världen förbi. Vi måste dö och på något sätt begravas, även om alla kanske inte ens får en grav. Det är bara en sak som är viktig. Och det är att vi får leva och dö med honom som besegrat synd, död och all mörkrets makt. Att inte livet blir en vandring bort från honom till evigt mörker och fördärv. Utan till honom och med honom. Kvinnorna Maria från Magdala och de andra hade kommit till Jesus och fått hjälp. Josef från Arimatea hade väntat på Guds rike och i hemlighet blivit en lärjunge hos Jesus. Och för dem alla betydde han så mycket att de inte kunde lämna honom, inte ens när han var död. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er, sa Jesus till sina lärjungar vid påskmåltiden. Så är det. I dopet öppnar han sin famn för att vi ska vara hans. Och om man lämnat gemenskapen med honom för att följa med strömmen bort och bara leva för allt vad denna världen kan ge och varken frågar efter Gud eller sin medmänniska, eller om man struntar i Jesu nåd och kärlek eller vad man gör av sitt liv, så söker han och letar med en innerlig kärlek. Och det kan bli som för Josef från Arimatea, Thea. En väntan på något. Något mer. Något annat än allt man kan få i världen. Kanske drabbas man av sorg eller besvikelser. Eller känner av livets oro. Kanske att man förlorat någon som stått där nära och tagits bort. Och man förstår att svaret på min längtan finns hos Jesus. Att man börjar lyssna på honom när han talar i sitt ord, i Bibeln och gudstjänsten. Och kommer till honom i bön. Herre, visa vad du vill med mitt liv. Led mig den väg du vill att jag ska gå. Kvinnorna hade kommit till Jesus för att få hjälp. Och den som lyssnar när han talar i sitt ord finner också att man behöver hjälp. Att det behöver ett fäste som håller att leva på och dö på. Och som håller till evigt liv. Och att om man gått bort sin egen väg och varken bryr sig om Gud eller medmänniskor, finns det så mycket som blivit brutet, skadat och försummat. Att man levt i mörker till skada både för sig själv och andra. Att då stå med en stor skuld som man inte kan betala. Det skulle inte kunna ge något ljus över grav och evighet. Men då blir det något stort när ljuset får lysa över Jesus. Han kan hjälpa. Han har lidit, dött och uppstått för att det skulle finnas förlåtelse för alla synder, om de så är blodröda, när man kommer med det till honom och han får ta hand om det. Han kan hela alla brister. Han som levt ett fullkomligt och kärleksfullt liv. Han kan skänka sin rättfärdighet och sitt nya liv. Och som Josef kan man bli medveten om att bara hos honom finner jag Guds rike. Annars får jag stanna utanför. Men att jag får komma med den tomma handen, med all min synd, alla misslyckanden, allt som jag inte själv kan reda ut. Och med sorger och bekymmer också i detta livet här i världen. Och lämna det i hans händer. Och ta emot allt i tro, hela hans kärlek, nåd och hjälp. Hela Guds rike. Och då blir det också för Jesus som du vill leva när du så får komma till honom. Vara nära honom i Bibeln, gudstjänsten, bönen och nattvarden. Av honom får du ny förlåtelse för det som blivit felat och försummat. När du svikit dig och bekänner dig till honom, följer honom eller visar kärlek mot medmänniskor. Men av honom, genom hans ande, får du också kraft och hjälp att leva i Guds vilja. Och så kan den som varit rädd och undangömd bli en frimodig bekännare. Så kan den som varit fångad i mörker bli lösta. Så kan högmod, egenkärla, avundsjuka dämpas. Om man lär sig se med kärlek och uppskattning på andra och att be för dem. Hjälpa och stödja. Både medkristna men också andra. Så blir det när det blir ett liv med Jesus och hans ande verkar. Då blir du själv tom och hjälplös. Men hans nåd och kärlek blir omistliga för dig. Honom behöver du ha med i allt. Och det behöver bli så att han får med. På detta sätt vara med i allt. Ty livet går så fort förbi. Och snart närmar sig uppbrottet. Vad väntar du dig då? Till sist säger vi, får Jesus vara ditt liv, är han med dig också när du läggs i en grav. Och du får se fram emot en glad uppståndelse med honom. En gång kommer vårt livs slut. Många tänker på det och förbereder hur det till exempel ska vara vid deras begravning. Och det är väl gott och väl att anhöriga kan få veta hur man önskar att ha det. Men ingen vet ju hur det kan komma att genomföras. Bara en sak är nödvändig. Att man för varje dag kommer till Jesus, sin frälsare. Söker sin tillflykt mot synd, död och allt ont hos honom. Utan honom finns det inget ljus över graven. Men om han får vara med, finns där en hjälp som håller. Han har övervunnit synd, död och all mörkrets makt. Och han har blivit begraven. Då blir graven en vila i väntan på uppståndelsen. Och därmed har han helgat graven för alla som söker sin tillflykt hos honom till en vila i väntan på uppståndelsen med honom. Han som varit deras tillflykt i livet överger inte när dödens stund kommer och sinne och förstånd är borta. Där jag är ska ni också vara, säger han. Anden får komma till ro i hans paradis i väntan på kroppens uppståndelse. Kroppen får vila i graven och förmultna där. Men han som en gång gick levande ur sin grav ska en gång kalla dem ut ur sina gravar för att se honom och leva med honom som en gång låg i graven men uppstod. Han förvandlade deras vila till en väntan på uppståndelsen och gemenskapen med alla dem som genom honom vunnit seger. Så kan du då se framåt och säga: Jesu, mig din ankomst gläder, där jag i dina fotspår träder, på törnestig av sorger böjd. Törnet byter du i palmer och sorgerop i glädjesalmer. Ty skådade jag min grav med fröjd, när efter mödan trött en stund jag sovit sött i dess skugga. Du väcker mig så nådelig till evig frid och fröjd hos dig. Amen. Ja, det är väl inte något att pålysa mer än att på påskdagen är här gudstjänst klockan 11 som Daniel Johansson håller eller leder. Och annandag påsk gudstjänst klockan 11 som Ingvar Svensson leder. Och kollekt som vanligt till Lutherstiftelsen som också handlar om dessa gudstjänster vid detta tillfälle. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Gud vår Faders kärlek och den helige Andes delaktighet vare med er alla. Amen.
Oh. som har skapat oss och kallar oss att komma hem till dig. Ge oss alla visa hjärtan så att vi inser livets korthet och tar emot varje dag som en ny gåva. Ge oss en levande tro på din son Jesus Kristus, som led döden för våra synders skull och uppstod ur graven för att ge oss ett hopp och lever i evighet. Lär oss att dagligen dö från synden och leva efter din heliga vilja. Och när vår dödsstund kommer, gör oss rätt beredda att saligt skiljas hädan. När evighetens påsk gryr över jordens gravar, låt oss av nåd få uppstå till evigt liv. Amen.
Så får vi be som Jesus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.